Välkommen till på Lantbrukets hållbarhetsfront. Den här podden är ett samarbete mellan LRF Västra Sverige och kraftsamlingen Klimat 2030. Jag som pratar heter Sandra Wilson och arbetar som samordnare för satsningen Främja hållbart lantbruk. I det här avsnittet ska vi titta lite närmare på fossilfria färdplaner och vägen till fossiloberoende. Med Fossilfritt Sverige i spetsen är det nämligen 22 olika branscher i landet som skrivit och antagit fossilfria färdplaner. Här hittar vi dagligvaruhandeln, stålindustrin och skogsnäringen tillsammans med många fler. Idag ska vi däremot titta närmare på två färdplaner som står lantbruket väldigt nära, nämligen petroleum- och biodrivmedelsbranschen och såklart också lantbrukets egna. Först ut är Jenny Näslund som berättar mer om lantbruksbranschens fossilfria färdplan, vars målbild bland annat är att branschen ska vara en möjliggörare för andras omställning, men också att öka den svenska produktionen av både mat och biodrivmedel parallellt. Utöver den målbilden finns också delmålen att till 2025 vara 40% fossilfria vad gäller drivmedel, torkning och värme. 2030 ska den siffran vara 100%.
Nej, men jag heter Jenny Näslund och jobbar som energipolitisk expert på LRFs riksförbund. Min roll handlar ju till stor del om att jobba med de möjligheter och utmaningar som vi har presenterat i färdplanen. Och då kanske framförallt att jobba med de utmaningar som vi identifierat och försöka komma över dem. Genom att dels jobba med lobbyverksamhet gentemot politiker och andra beslutspersoner. Men också jobba med påverkningsarbete inom EU till exempel. Sen handlar det ju också till stor del om att ha kontakt med LRFs medlemmar och kommunicera färdplanen och de ambitioner vi har med den.
Då är ju den första frågan om du lite kort kan redogöra för grunden i lantbruksbranschens fossilfria färdplan och vart lantbruket är i dagsläget i förhållande till de målen och till den visionen som är uppställd där.
Ja, nej men om man ska titta på grunden till den fossilfria färdplanen så kopplar det ju väldigt starkt ihop med det hållbarhetsarbete som man startade för några år sedan. Fossilfritt Sverige har ju engagerat ganska många branscher genom åren sedan de startade. Och det blev en ganska naturlig del av det pågående hållbarhetsarbete som man startade upp att också titta på branschens fossilberoende helt enkelt. Och på det viset genom hållbarhetsarbete så såg man också behovet av att lantbruksbranschen behöver ta fram en egen färdplan för att se till den omställning som behöver göras. Och jag tror att man vill ta ett eget initiativ också och peka på vad det vi kan göra. Och vad kan vi göra på frivillig väg för att möjliggöra omställningen? Lite kort om hur det ser ut idag så har vi kommit ganska långt när det kommer till förnybar energi. Framförallt inom el och värme. Och då gäller det då uppvärmning och torkning till exempel. Men också inom uppvärmning av byggnader. Men också uppvärmning av växthus. Den stora utmaningen just nu är ju att ställa om arbetsmaskiner till att gå på förnybara bränslen. Där har vi ett ganska stort arbete kvar innan vi kan nå fossilfrihet helt enkelt.
Kan du på ett ganska kort och konkret sätt beskriva de möjligheterna och förutsättningarna som lantbruket har både för att ställa om till fossilfrihet och fossiloberoende men också de förutsättningarna som finns för att producera biobränslen som skulle kunna användas både av lantbruksbranschen då, men även andra aktörer i samhället?
Nej, men det finns goda möjligheter till att ställa om. De tekniska förutsättningarna finns idag. Dels för att både ställa om till fossilfrihet men också för att producera energi eller producera biobränslen. Det som kanske är det svåra är ju att vi behöver göra det här med en bibehållen lönsamhet. Och det är väl den största utmaningen som vi ser. Att bibehålla konkurrenskraften i jordbruket. Men det finns en stor potential att producera energi som biobränsle, men även el och biogas. Tittar vi på potentialen så finns det ju till stor del ganska mycket ytor som vi skulle kunna använda till att producera biobränsle som inte används idag. Det finns väldigt mycket mark som ligger i träda till exempel som skulle kunna användas för att odla vall och som sedan skulle kunna användas till ja, biogas eller etanol eller producera bioolja för att vidare raffinera det till biodiesel till exempel.
Då undrar jag ju då om det finns någon motsättning mellan vad du säger skulle kunna vara en ökad produktion av biobränslen och en ökad livsmedelsproduktion också som livsmedelsstrategin ska mynna ut i.
Nej, men jag ser inte att det skulle finnas någon konkurrenssituation där utan snarare att man kan se synergieffekter. För om vi ökar livsmedelsproduktionen så har vi också möjlighet att ta del av större mängder eller volymer av restavfall från dels primärproduktionen men också från livsmedelsproduktionen som man kan använda till drivmedelsproduktion. Och generellt sett så finns det inte så mycket motsättningar när man tittar på bränsle versus livsmedelsproduktion i varken Sverige eller Europa. Och tittar man globalt så är det klart att det kan finnas risker i vissa regioner. Men man behöver också vara medveten om att det finns stor potential att producera mer mat i världen. Så jag ser inte att det framförallt i Sverige skulle vara problem eller på något sätt skapa en konkurrenssituation.
Idag är det ju ett liksom ökande och växande behov och efterfrågan på olika typer av biobränslen från olika typer av aktörer och branscher i samhället. Hur ska vi kunna tillgodose det växande behovet idag och framöver, tänker du?
Nej, men jag tror att alltså, ska vi titta i ett perspektiv till 2030 eller 2045, 2050 så kommer vi se att det kommer att förändras ganska mycket det här landskapet och efterfrågan på eller vem som efterfrågar biomassa eller biodrivmedel. För att vi ska komma igång med omställningen nu så krävs det väldigt mycket biodrivmedel till exempel till lantbruket. Men sen så tror jag att vi kommer se en större efterfrågan när det kommer till förpackningsindustrier, plasttillverkning med mera. Men också andra sektorer som kommer ha svårare att byta drivlinor och svårare att elektrifieras helt enkelt.
Då undrar jag vad du tycker är det absolut viktigaste att ta med sig från lantbrukets eller lantbruksbranschens fossilfria färdplan.
Men det viktigaste tror jag är själva ambitionen och målsättningen om att vi vill bli fossilfria. Att lantbruket nu har möjlighet att själv påverka sin omställning utan krav från andra, från utomstående beslutsfattare eller från samhället i sig. Sen så är det ju så att det finns redan idag ett väldigt stort engagemang för omställningen och för att bli för fossilfrihet. Och det är väl någonting som jag tycker att man definitivt behöver ta tillvara på ännu mera.
Du som jobbar som energiexpert på LRF och liksom har det perspektivet, har du några exempel på andra fossilfria färdplaner som kan vara bra att ha lite koll på eller som det finns konkreta kopplingar till lantbruket just?
Ja, men skogen har ju tagit fram en egen fossilfri färdplan har de ju. Livsmedelsindustrierna har ju också tagit fram en färdplan som definitivt kopplar till primärproduktionen. Men det finns ju också vissa sektorer som kanske inte allt är givna. Industrisektorer som vi kanske inte ser som självklara som jag tror kommer kunna ha effekt även på lantbruksbranschens möjligheter. Framförallt stötta dem med råvaror till produktion av till exempel biogas eller vätgas eller el framöver.
Vad tycker du att det är viktigt att tänka på för en lantbrukare, både vad gäller att ställa om på den egna gården men också att producera biobränslen?
Ja, men jag tror att det absolut viktigaste är ju att man måste se till sin egen verksamhet och att man har med sig tänket om omställningen och om fossilfrihet när man kanske ska göra nya investeringar eller förändringar i sin verksamhet. Alltså se till de förutsättningar man har. När det kommer till just att producera biodrivmedel så är det ju inte alla som kanske har intresset eller liksom förutsättningarna för det. Och energiproduktion kanske inte är heller för alla. Men det finns ju vinster ibland av att kanske installera solceller eller kanske gå ihop med andra gårdar och bygga en större solcellspark eller sätta upp vindkraftverk eller kanske få till en större biogasanläggning. För det som är viktigt är ju att man kan få avsättning, alltså det från sin huvudverksamhet men också ifall man tänker sig att man ska bli en större energiproducent, att det finns en avsättning för den energi som du ska producera. För det handlar ju fortfarande om att kunna göra en bra affär och skapa lönsamhet.
Med lönsamhetsfrågan och frågan kring en fossilfri färdplan överlag, hur liksom används den inom LRF idag för att, eller i kontakten med medlemmen?
Färdplanen är ju ett stöd för att driva på utvecklingen och synliggöra våra möjligheter men även utmaningar som finns för ett fossilfritt jordbruk. Och under 2021 så kraftsamlar vi på LRF och kommer att fokusera särskilt just på fossilfrihet genom att synliggöra färdplanen men också erbjuda olika typer av webbinarier på temat inom området fossilfrihet men också mer digitala studiebesök och lyfta fler goda exempel på åtgärder som medlemmar satsar på för att dels inspirera men också visa på att förändringar kanske inte alltid behöver vara så dyra eller besvärliga. Även om vi nu kraftsamlar liksom lite grann här under 2021 så tror jag att vi kommer jobba ganska mycket med fossilfrihet de närmsta åren. Det ligger i tiden och vi behöver prata mer om det inom branschen överlag. Vi har ju också hållbarhetsmål som vi jobbar väldigt mycket med och har haft en hållbarhetskampanj under föregående år. Och som man jobbar vidare med. Och de kopplar ju i varandra.
Du säger att det är en fråga som vi behöver prata mer om. Tänker du att det är en fråga vi behöver prata mer om generellt? Eller är det någon del, alltså en aspekt av frågan som kanske ofta halkar efter lite?
Vi behöver nog båda perspektiven. Vi behöver prata om det mer generellt behöver vi göra i ett perspektiv av kanske 2030. Men vi behöver också prata specifikt om vad finns det för åtgärder som vi kan göra för att bibehålla lönsamheten de närmaste åren. Det pågår ju en utredning nu till exempel om ett fossiloberoende jordbruk som vi tror kommer kunna vara ganska avhängig över hur vi kommer se de närmsta åren utvecklas och hur jordbruket ska kunna gå mot en mer fossiloberoende. Det vill säga använda mer fossilfria bränslen till exempel.
Samtidigt som LRF börjar prata om det här så diskuteras det också i övriga delar av samhället. Och mer börjar man prata om det faktum att också biodrivmedel släpper ut koldioxid. Och att det kanske hade varit bättre då att använda den här biomassan till ändamål där det går att binda koldioxiden under en längre tid. Hur ser du och LRF på det behovet och användningen av biodrivmedel?
Nej, men tittar man på användningen av biodrivmedel så kommer vi ju ha ett behov av det de närmsta åren. Sen så hoppas vi ju att teknikutvecklingen av arbetsmaskiner ska gå framåt så att vi också får möjlighet att se en bredare elektrifiering eller andra alternativa drivmedel, vätgas till exempel, eller biogas. Men när det kommer till just biobränslen och koldioxidutsläpp så tänker jag väldigt mycket på att biodrivmedel som vi använder idag, de produceras ju inte av produkter från skogen. När det handlar om restprodukter från skogen, för det är det som i sånt fall är aktuellt att använda för att producera biodrivmedel, så är det ju fortfarande restprodukter. Det är restprodukter som grenar toppar som blir över när man avverkar skog för andra ändamål. Majoriteten av den avverkning som sker, det är ju för att vi behöver material till träindustrin men också inom pappersmassaindustrin till exempel. Men sen även konsumentnära produkter, alltså livsmedelsförpackningar helt enkelt. Det är den typen av produkter som vi till stor del liksom producerar av skogsråvara. Restprodukterna tycker jag är att istället för att de ska ligga kvar för multna i skogen och då också släppa ut koldioxid, är det väl bättre att man kan använda dem till att göra till exempel biodrivmedel. Men som sagt, det är viktigt att veta idag att majoriteten av dagens biodrivmedel inte produceras då av liksom hela träd eller något i den stilen, utan det är restprodukter. Och då är det framförallt slakteriavfall, det kan vara råtallolja som är restprodukt från pappersmassan, men det kan också vara palmolja eller PFAD då, som är en restprodukt i palmoljeproduktionen.
Om du själv som energiexpert då får önska, hur vill du att den här omställningen skulle kunna realiseras på bästa sätt?
Om jag får önska helt fritt så vill jag ju se dels en satsning på just arbetsmaskiner. Att se fler arbetsmaskiner på marknaden som går på alternativa bränslen. Vi vet ju att arbetsmaskiner kommer förmodligen ta en resa likt den som lastbilstillverkarna har tagit till exempel. Men den går ju ganska långsamt just nu, så där skulle jag väl vilja att man ökar takten. Men sen så skulle jag ju också vilja se att man framförallt tittar man i Europa, att man får kanske lite jämnare villkor länder emellan när det kommer till just omställningsmöjligheterna. Men vi ser att en hel del hinder är ju EU-relaterade. Det kan till exempel vara statsstödsregler men också framförallt energibeskattning, hur det fungerar. vi vill ju gärna se en fortsatt liksom tillgång på rena och höginblandade biodrivmedel. Och för att de ska finnas på marknaden så behöver vi kunna utmana de fossila bränslena helt enkelt. Så jag vill ju gärna se att det sker en förvandling. Ja, arbetsmaskiner är fortfarande det som jag tror att vi kommer se störst effekt ifrån om de kommer ut på marknaden. Men sen så vill jag ju också se att bredare utbud av alternativa bränslen helt enkelt.
Hur snabbt kan vi göra den här omställningen egentligen?
Nej, men jag tror att som sagt, målsättningen är ju att nå fossilfrihet inom uppvärmning, torkning och drivmedel till 2030. Och det tror jag kan vara görbart, men det kommer ju krävas en del förändringar. Alltså, vi behöver ju dels arbetsmaskiner som man kan tanka med förnybara bränslen eller alternativa bränslen. Men vi behöver också bränslen som fungerar med nuvarande maskinparker till exempel. Och det behöver bli lönsammare att göra investeringar när det kommer till att byta diesel mot elektrifiering till exempel när det kommer till gårdsmaskiner och liknande. Så jag tror att 2030 fortfarande, det är ett ambitiöst mål, men jag tror att vi kan klara det. Men det krävs en hel del politiska beslut och även beslut inom EU för att vi ska kunna nå dit. Så vi har en hel del att jobba på.
En annan viktig aspekt i det här minskade fossilberoendet är ju energieffektivisering och det går ju att göra lite snabbare många gånger. Har du några tips på hur det går att som lantbrukare bli mer energieffektiv i sin verksamhet?
Alltså det finns ju sällan en lösning för alla, men jag tror att det viktiga är ju att man har kännedom om sin energianvändning och att man kartlägger vad det är för energi man använder och var eller hur man använder den energin. Men jag tror också att man ska ha med sig ett tänk när man ska göra investeringar eller starta nya projekt. Har man kartlagt och har man koll på sin energianvändning så är det lättare att identifiera de åtgärder som man kan göra. För många gånger finns det ju enkla åtgärder som man kan göra som inte alls behöver vara så dyra. Men det är bra som sagt att ha det som ett underlag för kommande förändringar.
I vilken ände tycker du att man ska börja då på sin egna personliga omställningsresa?
Ja, men dels som sagt se över sin energianvändning men också fundera på vad man kan göra både på kortare sikt och lång sikt. Jag tror att det är viktigt, alltså, som för vilket företag som helst egentligen, att man har en affärsplan eller framtidsplan som inkluderar just hållbarhet och kanske i längden då minskat fossilberoende. Krasst kan man väl säga att det som är långsiktigt hållbart är också liksom långsiktigt lönsamt. Och jag tror att det är viktigt att man, som oavsett liksom om man är ett litet eller ett medelstort företag, fokuserar på hållbarhet. För att dels fortsatt överleva här framöver. För ett företag behöver vara attraktivt både för sina kunder och för konsumenter. Och att kunna profilera sig då och visa att man också bidrar till ett hållbart samhälle tror jag kommer bli ännu viktigare framöver.
Arbetet med att bli fossiloberoende fortsätter även inom lantbruksbranschen med målet att till 2030 vara 100% fossiloberoende på drivmedel, torkning och värme. För det krävs såklart samarbeten och samhällets alla gemensamma krafter, men också en vilja, ett driv och innovationsrikedom på gårdsnivå. Vi går vidare för att prata om petroleum- och biodrivmedelsbranschens fossilfria färdplan tillsammans med Sofie Quandt. Även för denna bransch handlar det om att möjliggöra för andra att ställa om och samtidigt öka utbudet av olika typer av biodrivmedel vid sidan om den fortgående elektrifieringen inom lättare trafik.
Jag heter Sofie Kvant och jag arbetar som kommunikationschef på Drivkraft Sverige.
Du är ju med idag för att du ska prata om den här fossilfria färdplanen som ni har. Kan du lite kort bara redogöra för grunden i den fossilfria färdplanen?
Vår färdplan heter ju Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft. Utgångspunkten är ju liksom att visa hur petroleum- och biodrivmedelsbranschen i Sverige ska kunna tillsammans med övrigt liksom näringsliv, samhälle och politik tillsammans kunna skapa då ett konkurrenskraftigt och klimatneutralt Sverige till senast då 2045. Vi ser ju liksom att flera hållbara lösningar kommer behövas både nu och i framtiden för att klara klimatmålen. Flera energislag kommer behöva samsas med varandra, och det kommer liksom vara helt nödvändigt också för att bibehålla vår hållbara mobilitet. Det finns områden där man också kan se en snabb elektrifiering, men där vi ser liksom att hållbara biodrivmedel trots det har en väldigt viktig roll både idag men även i framtiden. Och sen så har vi ju våra åtaganden som branschen gör i färdplanen. Och det handlar ju om då att både göra sin egen verksamhet klimatneutral, att minska klimatavtrycket i sin egen produktion via då till exempel CCS och CCU. Men även åtaganden som innebär att man forskar och utvecklar för framtidens biodrivmedel. Och att man ska kunna tillhandahålla de biodrivmedel som då efterfrågas för olika sektorer och för de olika transportslagen. Det vi är tydliga med är att det finns områden där vi ser att det behövs politiska förändringar för att liksom få de ramarna som krävs för att kunna bidra på det sätt som vi tror att vi kan. Och i färdplanen så är det framförallt då 4 stycken huvudområden där vi ser att politiken bättre behöver möjliggöra för branschen och de här förutsättningarna som krävs.
Vilka är de här 4 delarna?
De 4 delarna är bland annat då att man behöver ta en större plats i Europa och stå upp för våra svenska frågor som är av vikt för branschen. Det är ju så att länder har olika förutsättningar för biodrivmedel, och för Sveriges del så behöver man ju arbeta för att till exempel ompröva EUs ganska negativa syn på grödebaserade biodrivmedel, som är en väldigt viktig del för att nå klimatmålen. En annan del där vi ser liksom också att politiken behöver ta ett helhetsgrepp, det är för att lägga mer fokus på teknikneutralitet. Och här ser vi att man behöver få fram en drivmedelskommission där regeringen behöver vara initiativtagare. Och att man här liksom både tittar övergripande och detaljerat på Sveriges och EUs klimatpolitiska mål, strategier, regelverk för uppfyllnad och tidsperspektiv. Och också liksom att perspektivet bör omfatta sysselsättning, gröna jobb i Sverige, skatter, samhällsekonomi och liksom hållbarhet och biodiversitet. Och hur då liksom dagens styrmedel och kanske framtidens styrmedel kan påverka detta. Det behövs också liksom ett tydligare besked om den politiska ambitionen för biodrivmedel framöver och även för elektribränslen i den svenska drivmedelsmixen. Både liksom för väg men även för flyg och sjöfart. Och hur vi ska kunna uppnå kostnadseffektiva utsläppsminskningar. Det är 2 viktiga saker. Den tredje delen som också är väldigt viktig, det är liksom att tillståndsärenden är ju jätteviktiga när man då arbetar med produktion av biodrivmedel till exempel. Och här ser vi att de här tillståndsärendena behöver bli mer effektiva och leda till snabbare beslut. När man ska producera så är det långa ledtider. Och den här processen då förenklas ju inte med väldigt långa tillståndsärenden. Och den fjärde liksom, stora delen där vi också ser att det är viktigt att lyfta upp, det är ju perspektivet trygg drivmedelsförsörjning. Och här ser vi att det skulle behövas en nationell plan som synliggör en del frågor som då uppstår i den här transformationen från fossil till förnybart.
Då undrar jag, du som arbetar inom biodrivmedels- och petroleumsbranschen, kan du berätta hur ni ser på det svenska lantbrukets roll i omställningen till fossiloberoende och fossilfrihet?
Ja, svenskt jordbruk erbjuder ju en stor potential för ökad produktion av hållbara biodrivmedel. Och här är ju, som jag sa tidigare då, EUs förnybart direktiv uppe för revidering i samband med New Green Deal. Och här är ju ett viktigt område där vi ser att råvarubasen inte ska snävas in, utan att det ska vara fortsatt möjligt för hållbara grödebaserade biodrivmedel att spela en viktig roll i framtiden. Och i det här sammanhanget är det också viktigt att en ökad användning av biodrivmedel också kan ju skapa nya arbetstillfällen och nya gröna jobb i Sverige. Idag importerar vi ju huvuddelen av de biodrivmedel som används i Sverige. Så därför är det här också en väldigt viktig del, och det kan ju i sin tur med en ökad nationell produktion så kan ju det öka också en försörjningstrygghet som också är viktig i sammanhanget.
Skulle du också kunna ge någon typ av bild av marknadsläget idag och kanske på några års sikt och hur det kan tänkas påverkas av en växande efterfrågan på biodrivmedel?
Det är ju just efterfrågan på biodrivmedel som gör att det planeras för nya investeringar och produktion, så det är ju en viktig faktor. Men samtidigt är det ju så att efterfrågan på biodrivmedel inte bara ökar i Sverige utan även i Europa. Och här är det ju viktigt med långsiktiga styrmedel. Och vi har ju reduktionsplikten i Sverige fram till 2030 som är ett bra, tydligt styrmedel. Och utöver det så har vi ju skattenedsättning på höginblandade biodrivmedel. Och här är det ju lite sämre med den här långsiktigheten. Och branschen vet bara vad som gäller för skattenedsättning 2021 ut.
Hur ska vi då, tänker du, kunna tillgodose det här växande behovet och efterfrågan på biodrivmedel idag och framöver?
Idag använder vi i Sverige, det är 2020 års siffror och det är preliminära siffror, 1,7 miljoner kubikmeter biodrivmedel i Sverige. Och om man tittar på prognoserna framåt så är ju efterfrågan att den stiger kraftigt på biodrivmedel fram till 2030. I färdplanen och det scenariot som vi utgått från där, reduktionspliktscenariet i Energimyndighetens kontrollstation, så i efterfrågan 2030 beräknas det med ungefär 5,6 miljoner kubikmeter biodrivmedel. Och Trafikverket säger också i sitt senaste det här inriktningsunderlag att efterfrågan beräknas stiga med 70% till 2030. Så det är ganska mycket. Men drivmedelsbranschen, våra medlemmar, planerar att öka sin produktion till 10-12 miljoner kubikmeter 2030. Och det är ju betydande volymer. Och då har vi medlemsföretag som producerar utomlands och så har vi medlemsföretag som producerar bland annat etanol och HVO med mycket goda miljöegenskaper i Sverige.
Vad gäller biodrivmedel då, vart tänker du att de gör bäst nytta egentligen? Det är ju fler och fler aktörer i samhället som påbörjar den här resan mot fossilfrihet ungefär samtidigt. Och då är ju frågan om vart den gör bäst nytta både aktuell och ganska viktig.
Biodrivmedel sänker ju klimatutsläppen både här och nu för lätta och tunga fordon och med ganska låga samhälleliga marginalkostnader. Och biodrivmedel behövs ju för flera sektorer, precis som du säger. Och här ser vi ju bland annat flyget som också får en reduktionsplikt. Andra viktiga transportslag förutom är lätta och tunga fordon är ju sjöfarten. Och vissa lätta fordon är ju lättare att elektrifiera och därför är ju också elektrifieringen en väldigt viktig del. Men för tunga sidan och flyg och sjöfart så ligger ju elektrifieringen en bit längre bort, måste man ju säga. Så att biodrivmedel har en väldigt viktig roll att spela för olika sektorer och för olika transportslag, både nu idag och i framtiden och över tid.
Vad tycker du är det absolut viktigaste att ta med sig från er fossilfria färdplan?
Det viktigaste att ta med oss, det är nog verkligen att det är ett lagspel att arbeta för att nå klimatmålen. Alltså både samhälle, näringsliv och politik måste verkligen samarbeta och möjliggöra för varandra för att vara delaktiga i framtidens lösningar. Och förutom det så tror jag att ett viktigt bidrag i vår plan är ju att vi också riktar oss till flera olika transportslag och sektorer. Och det är många som är beroende av våra produkter och att de blir allt mer förnybara för att kunna uppnå sina egna mål i sina olika färdplaner.
Hur arbetar ni nu och framöver med den fossilfria färdplanen?
Vi arbetar med att tydliggöra olika delar av politiska förslag som vi ser som helt avgörande för att branschen ska kunna ges de här rätt förutsättningarna för att fortsätta arbetet. Vi arbetar en hel del med EU-frågorna och i dialog med regeringen om hur den här utvecklingen bör se ut för att vi ska kunna genomföra det som krävs för att klimatmålen ska nås. Och exempel på viktiga frågor som vi arbetar med här just nu, det är ju taxonomin och förnybart direktivet som är aktuella i EU.
Jag vill rikta ett stort tack till Jenny Näslund på LRF och Sofie Quant på Drivkraft Sverige för deras deltagande. Jag vill också säga stort tack till dig som lyssnat. Nästa gång vi hörs kommer fokus ligga på fossiloberoende i praktiken och hur det kan se ut både inom lantbruket men också hur det ser ut för övriga transportsektorn och vad vi kan lära av varandra.